lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja, då är det dags för ännu ett avsnitt av Militärsnack. Jag tänkte börja med att säga att det här avsnittet är inspelat live. Det är vår första live. Det var första gången jag och löjtnanten träffades utom på webben i detta inspelningsverktyg. Det var lite roligt att träffa honom och det var väldigt roligt att träffa våra FN-veteraner som var med på den här liven och även alla våra gäster. Jag ska fatta mig kort. Det här avsnittet har lite sämre ljud. Det är för att vi inte hade någon möjlighet att styra riktigt akustiken och det tekniska. Men här är själva liven. Njut! Ja, då sitter vi egentligen här i Norrköping på Stadsbiblioteket.
Jajamän.
Det är kul ur flera aspekter. Dels att vi blir inbjudna på det här. Vi har kört ett och ett halvt år. Vi har inte träffats förr. Det här är faktiskt första gången som vi träffas. Men nu är vi här och har vår första livesändning med publik. Och vi har även gäster i form av Kristi Lindell och Carl Axel Sandler. Välkomna.
Tackar.
Det är ju FN-dagen idag så att vi har passat på och bjudit in dessa herrar för de är FN-veteraner. Och har tjänstgjort i?
På Cypern, Kongo, Afghanistan och Kosovo.
Mm. Cypern och Egypten.
Ni har sett världen?
En del av världen har vi sett, ja.
Lite grann av det, ja. Vi tänkte väl att vi skulle försöka göra det här i en lite kronologisk ordning. Det är kanske inte nödvändigtvis i tid, men vi tänker att vi ska börja med Cypern. Och vi lämnar väl egentligen över ordet och vi kommer ställa relevanta frågor. Men ni har ju ett litet eget schema så vi kör.
Ja, och kanske ska jag presentera mig först. Jag heter alltså Kristi Lindell. Fyllde 70 år för en månad sedan. Jag har tjänstgjort och jobbat i flygvapnet i 47 år på lite olika ställen i Sverige och då gjort 4 stycken utlandsmissioner.
Och det är helt rätt.
Carl Axel Sandler. Jag fyller 81 år om par månader. Tjänstgjorde första gången på Cypern 65, då var jag 22 år. Jag hade gjort militärtjänst i Linköping på trängtrupperna som sjukvårdsunderbefäl, utbildning. Och så gjorde min första där på Cypern 65.
Ja, om jag skulle börja då lite grann om Cypern, det är ju en väldigt trevlig semester och nästan en paradisö. Men vad de flesta kanske inte känner till det är att det har varit en av de oroligaste delarna av världen i många år. Och det är fortfarande inte fred på Cypern mellan turkcyprioter och grekcyprioter, utan det var eldupphör. Men Cypern har ju ägts av väldigt många olika andra länder och nationaliteter, Osmanska riket och så vidare, och det är därför det är väldigt mycket, eller var väldigt mycket muslimer på Cypern. Engelsmännen hade det fram till 1960 när Cypern blev självständigt. Och då var det Makarios den tredje som tog över och blev president. Under hans period där så var det inbördeskrig kan man säga mellan turkcyprioter och grekcyprioter. För de drog inte jämnt och de levde ju i olika enklaver som det heter då. Och 1964 så beslutade sig FN för att skicka dit trupp för att återställa lag och ordning och underlätta så att det skulle bli normala förhållanden där igen. Och framförallt att striderna skulle upphöra. Och då skickade Sverige ungefär 1000 man ner till Cypern. Sen 1974 så blev det ju inbördeskrig. Antiinbördeskrig, turkarna invaderade Cypern av den enkla anledningen att det hade varit ett, vad kallas det för, de försökte göra en kupp och återförena Cypern med Grekland, Enosis som det heter på Cypern. Och Turkiet, de tog ju halva Cypern då, och delade av. Och det var ju stora tragedier, för folk fick flytta från norra delen till södra och från södra till norra. För de kom fortfarande inte överens där nere. Och då blev det en buffertzon som delade Cypern. Och det är den här buffertzonen som FN idag patrullerar för att kontrollera, så att inte det sker någon framflyttningar och posteringar, så att de inte har mer vapen än vad de har och tillförs vapen och sådana här grejer. Och då finns det en väldig massa OP eller observation post längs med buffertzonen som bemannas av olika nationaliteter som är där nere på FN-uppdraget, och bland annat svenskarna då. Men 1987 så meddelade Sverige att nu vill vi inte vara med längre om inte de ekonomiska förutsättningarna för vårt bidrag på Cypern blir bättre och den politiska situationen förbättras på Cypern. Men Sverige fick inga pengar och den politiska situationen blev ju inte bättre. Och då drog Sverige tillbaka sin trupp ifrån Cypern 1987. Och då hade cirka 25 000 svenskar tjänstgjort på Cypern. Och det har varit den längsta missionen Sverige har varit ute på. Jag kom dit på FN-bat 69C, som betyder Cypern då, 1978. Och till skillnad från idag, det är en väldigt stor skillnad, för att på den tiden så annonserade Försvarsmakten i tidningarna att vi behöver bilförare, vi behöver elektriker, vi behöver skyttesoldater och alla befattningar. Så då kunde vem som helst som hade rätt befattning söka sig till den här missionen då, till exempel Cypern. Och sen var det ett uttagningsförfarande som gjorde att man kom med eller inte kom med. Vi som var försvarsmaktsanställda, vi fick söka via Försvarsmakten. Och då lyckades jag komma med 1978, ja.
Ja, kan du berätta lite mer om de stridande parterna? Så att säga, är det en reguljär armé här från Turkiet som vi ser? Och vad är det grekerna ställer upp? Vad finns det för parter? Och finns det fler än två parter?
Nej, det är turkiska armén som invaderade 74 som ligger i buffertzonen. Och sen är det ju grek-cypriotiska armén, eller delar av grekiska armén, som är på andra sidan av buffertzonen. Och ja, de ligger och håller koll på varandra så att de inte avancerar åt norr eller söder för att utöka sitt territorium där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är skämsmusslingar emellanåt. På det närmsta stället så är det 50 meter. Var det när jag var där 78 i alla fall? 50 meter mellan turkarna och grekerna, om jag får uttrycka mig lite vårdslös. Och de skrek och kastade glåpord på varandra och kastade sten på varandra. 50 meter är inte så långt. Och där var det ju lite extra spänt. Men på vissa ställen kunde det vara ett par kilometer emellan.
Finns det något att säga om hur det var innan turkarna gjorde den här? Så att det vart en buffertzon, så att säga. Hur konflikten utvecklades innan dess?
Ja, det var ju som så att, nu är jag väl ingen större expert på det, utan det är vad jag vet. Och det var ju att de här turkiska enklaverna på södra sidan av Cypern, de blev ju trakasserade av grekerna som ville ha bort dem. Och det var då typ terrorister. Och de hade en ledare som hette general Grivas. Och han var ju för återförening med Grekland. Så att hela Cypern skulle tillhöra Grekland. Och då ville de ju kasta ut turkarna därifrån. Och på den vägen var det. Och då var det ju inbördeskrig. Och väldigt många människor som blev dödade och på bägge sidor. Pratar man med dem som bor där. Så de ville ju inte att det skulle vara krig. För att de omgicks ju på dagarna, de var ju grannar, både turkar och greker då. Men det var den här generalen Grivas som ville att de skulle ha enosis, alltså återförening med gamla Grekland, eller ja, Grekland. Och sen expanderade den här konflikten tills det här kuppförsöket 1974. Och då sa Turkiet, nej, nu räcker det. Och det var för att säkra sina egna intressen och skydda sin befolkning, alltså turksyprioterna, så de gjorde det här.
Och Karl-Axel, du var där innan.
Jag var där innan och som jag sa, jag åkte ner 1965 på hösten. Och jag sökte ju då, eftersom jag hade sjukvårdsutbildning, så sökte jag som sjukvårdare förstås. Men det fick jag inte jobba med, utan jag körde en så kallad ferret. Det är en liten engelsk pansarbil som är två man, en som står i tornet som är vagnchef och sen jag som körde då. Och våran uppgiften var ju att patrullera runt i byar och så. Nu hade FN ont om pengar så vi var mycket på kampen tyvärr. Men vi gjorde ju vissa patrulluppdrag och jag vet fram vid någonstans vid nyår så hände det ganska obehagliga saker. För då, ja, då bröt helvetet löst ett tag. På Cypern var det ju då på den tiden i alla fall att det var mixade byar. Det var turkiska byar eller grekiska byar. Och då kunde man ju se om det var kyrka eller om det var moské. Eller om det var båda och. Och de levde ganska god frid med varann till det hände någonting. Ett mord eller någonting sånt. Så då, dessutom hade vi ju civilpolis där som redde ut sådana saker. När det gäller mord och sånt, då var det ju civilpolisen som tog över. Men vi hade ju patrulluppdrag. Så det hände en hel del saker där. Tyvärr så fick jag åka hem i januari månad för att Sverige skulle spara pengar. Så man drog ner halva bataljonen. Men då fick vi som kompensation förtur att söka till nästa bataljon, vilket jag gjorde. För man var ju lite taggad och var kvar. Det var lite penibelt att åka hem efter bara 3 månader. När man hade sökt på 6 månader. Så då åkte jag ner i april igen och sen var jag där till september. Och den sommaren var det väldigt lugnt.
Men rätta mig om jag har fel. När du var nere, Karl-Axel, då fanns inte den här... vad heter det, gränsdragningen i mitten?
Och, nej.
Nej, utan nej. Då var det mer skärmytslingar mellan lokalbefolkning som vi pratar om.
Ja, och det var ju så också att de första svenska bataljonerna var på norra delen av Cypern, men sen, jag vet inte hur pålästa ni är, men det skedde ju en incident där att det var ett par svenska befäl som hade hjälpt till att smuggla vapen emellan, om det var mellan turkar, tror jag. Och det gjorde att då fick hela svenska bataljonen flytta ner till Famagusta. Och det var ju ingen nackdel för oss därför att det var ju mycket finare område. Vi hade Famagusta, Limassol och Larnaca. Så att,
Vill du berätta? Du sa att det var lite hemska händelser. Vill du berätta det får du göra det. Annars kan vi ju köra vidare. Eller om det är något specifikt.
Ja, alltså man drog ihop. Det kom stridsvagnar och lite allt möjligt så här. Och vi visste ju att det skulle bli som vi kallar det läge. Så att vi fick åka ut med våra färjetar bland annat. Och för att kolla läget då. Det var ju lite... otäckt var det inte för att vi satt ju i bepansrade bilar och det var väl, vi räknade inte med att man ska skjuta på FN. Men bara det att få köra med alla stängda luckor och sen köra via periskop är inte så jäkla lätt faktiskt. För att den där bilen är lite, jag vet inte om ni har sett hur den ser ut. Men, då åkte vi ut, jag kommer ihåg då en incident som hände. Vi stod i ett ställe som heter Skaria. Och där stod vi stilla och hade spaning bara. Och sen när vi skulle åka tillbaka hem så råkade väl jag backa ner med ena bakhjulet i en skyttegrav. Så där satt vi. Men vi kunde inte gå ut. För de sköt ju som tusan runt med alltså k-pist och sådana vapen. Så det var lite penibelt. Men, och lite ruggigt. Så de hade ju träffat på bilen hela tiden. Men, ja.
Det var ingen som bröt igenom i alla fall.
Nej, det var det inte som jag kommer ihåg i alla fall.
Nej.
Och det är ju såklart otäckt även om de kanske inte siktar på er. Det får man kanske inte veta om det var så att de var avsiktligen besköt FN-området eller om det var. Men det är klart att det är ju...
Vi hade kulhård i en jeepdunk, det var allt.
Ja, men det är lika otäckt för det. Men då är vi 65-66 där. Ska vi fortsätta framåt eller ska vi hålla oss kvar där?
Vi kan fortsätta framåt. Men...
Ja.
Vad har England med super nu? England har de har fortfarande så mycket jag vet posteringar kvar på.
Ja, men England det har väl varit någon har det varit engelsk koloni tror jag.
Ja,
det var... att de här färretarna som FN hyrde, de hyrde man av England eller engelska och de har en bas där, det är Kelia. Så dit fick vi åka serva alla gånger. Vi fick inte röra motorer eller någonting i våra färretar. Vi fick kolla olja och sådana saker. Men så fort som det var en service så skulle vi till Kelia. Och det var jäkligt jobbigt för att de var omständiga. De hade ju ett stort sjukhus också där förresten.
Det var ju som så här att när England lämnade Cypern 1960 och det blev självständigt. Då hade de ett krav på Cypern. Nämligen att de ville behålla två stycken militärbaser där nere. Den ena heter Dekelia och ligger öster om Larnaca. Och den andra heter Akrotiri-basen som ligger mellan Larnaca och Limassol. Så de två baserna finns kvar. Och där är det engelsk lag som gäller där inne.
Det gäller två. 200-300 meter
och köra igenom och
man måste byta till vänstertrafik.
Ja,
det är korta lilla biten så är det
vänstertrafik. Ja, det är faktiskt vänstertrafik på hela Cypern.
Ja, är det så
till och med? Ja, så är det fortfarande.
Vi kan sammanfatta med att det är ju så, det finns ju inte många länder i världen som inte Storbritannien har haft med att göra.
Nej.
Så är det.
Ja, nej, det jag skulle säga om varför England har något med att göra det. Det jag tror det är, och vad jag kommer ihåg är väl att som efter Osmanska riket och sådär så England fick ju någon slags kontrakt på olika ställen i världen att hantera situationen liksom. De hade med Palestina där. Det är väl där det kom.
Ett protektorat.
Ja,
det var inte en del av efterinsatsen egentligen? Eller?
Nej, det var helt och hållet på Englands villkor. Okay. Ja. Men engelsmän har ju också FN-soldater där nere. Och som inte har med de här två baserna att göra.
Okay.
Ja.
Nu hör nog inte alla.
Som ett tydligt exempel på den här sammansattheten av nationaliteter. Som man tittar på selarna. Från, ja, från 1900-talet och 1500-talet. Jag var där förresten på morgonen när turken invaderade 1974. Gick ut på balkonen klockan 4 och väntade på Peter Lund. Men det var inte det jag skulle säga. Utan på sedlarna så är det tryckt, var det, och jag vet inte hur det är nu. Var det tryckt på turkiska, på grekiska och på engelska.
Vi vet inte hur mycket av lyssnarna hör av publiken, men nu har vi haft en givande diskussion här kan vi säga.
Ja, ja.
Där publiken har ställt frågor och utvecklat saker och ting. Och det är jättetrevligt.
Ja.
Men vi får se hur mycket som kommer med. Men har vi några fler frågor så kan vi ta det, eller så fortsätter vi. Vi kör på. Yes.
Ja.
Vart är vi någonstans?
Då kan vi börja, eller fortsätta med att jag berättade lite grann om rekryteringen gick till med annonser i tidning och så vidare. Och när man då har blivit uttagen till en sån här bataljon, då rycker man in till ett förband där man ska göra sin utbildning. Och i mitt fall var det till I4 i Linköping. Och då rycker hela förbandet in där, eller hela bataljonen kan man säga. Och våran bataljon var cirka 450 man. Och det är indelat då i tre kompanier. Storbotroskompaniet som sköter underhåll och sådana här grejer. Och sen två skyttekompanier och en bataljonsstab. Och då utbildades vi på Kvarn på den gamla goda tiden. Och jag som kom från flygvapnet, jag var inte van med arméns framåtanda om vi säger så. Det var lite ledigare i flygvapnet. Så här fick man verkligen sträcka upp sig och putsa kängorna och baskon på rätt sätt. Men det trivdes jag med, det var jättebra. 2 veckor blev jag utbildad för sen fick jag åka med förtruppen ner till Cypern. Och vår uppgift var då att förbereda för huvudstyrkan som skulle komma 2 veckor efter. Så det överlämningen mellan dem som skulle åka hem och oss skulle inte märkas. Utan vi skulle bara fortsätta i deras spår så att säga. Men från utbildningen, jag sa det var lite tuffare där, så hårklippningen på de som åker ut idag det är ju inte så där jättenoga. Det ska vara välvårdat, men när jag har varit både i Afghanistan och Kosovo och till och med i Kongo så har ju en del pojkar haft fläta, håret väl samlat. Men när jag skulle åka till Cypern, innan vi åkte ner så hade vi ställföreträdande bataljonschefen major Ståle hette han, en riktig militär. Han ställde upp hela kompanierna och sen gick han och tittade på dem och sa: du ska komma hit imorgon och vara nyklippt och du och du och du, du klarar det och så vidare. Och de som inte hade klippt sig, då ställde han upp dem och så skrek han: i himlen se! Och då fick alla vända sig om och titta upp i himlen. Och då gick han bakom och låg håret på kragen. Ja, då blev det omklippning, annars fick du inte följa med. Det var lite tuffare bud.
Jag måste fråga också om själva utbildningen där. Nu, om man ska åka på en mission eller bataljon som ni som man sa förut, men mission säger man ju oftare nu. Utbildningen är ju ofta, det kan ju vara upp till ett halvår. Och den innefattar ju väldigt mycket med att man får utbildning på konflikten och landets kultur och såna här saker och befolkning. Och sen innefattar det ju också stridsutbildning och sådana saker givetvis. Men hur var det för er båda? Var det mer bara skjuta in bössan och åka, eller var det mycket om konflikten och såna här saker?
Ja, i mitt fall så var det ju mycket om konflikten, eller som de kallade det för missionsutbildning. Man fick lära sig eller fick reda på varför det var som det var där nere och vad man ska tänka på när man umgås med lokalbefolkningen och sådana här grejer. Och sen naturligtvis vapenträning och exercis, mycket exercis, för att man representerar Sverige och man ska ge ett gott intryck som soldat när man är utomlands. Och svenska soldater har ju ett väldigt gott renommé utomlands. De är väldigt väl ansedda. Och att de svenska soldaterna förr i tiden var ju inte yrkessoldater, utan de var ju snickare, rörläggare och chaufförer hemma i Sverige. Och när de kom ner där så fick de på sig uniformen och de gjorde minst lika bra ifrån sig som de soldaterna som hade det som yrke. Typ engelsmän och kanadensare och så vidare. Och det var ju mycket tävlingar och skyttetävlingar och massa andra grejer sinsemellan de olika länderna. Och Sverige kom alltid bland de första. Och det går råg i ryggen för Sverige där nere faktiskt.
Jag har en grej till. Jag tänker specifikt fråga Carl Axel, tror jag. För att 78, då tänker jag att många... Det kan vara fördomsfullt för jag är för ung. Men då kanske folk hade rest lite. Men 65 och så. Vanliga människor kanske inte hade varit på någon exotiska platser. Alltså när man kom hem var det unikt att liksom ha varit iväg så pass långt. Nu åker ju folk runt halva jordklotet på semester, menar jag.
Ja, det var det. Och dessutom så var det ju så här att på den tiden på Cypern, det var inget semester, ingen semesterort. Utan det började lite grann och Det var ju lite kul i det här att när det kom turister till Famagusta, då fick de komma ut till våran kamp, Carl Gustav Kamp, och vi gjorde lite uppvisning för dem med våra färdigheter. Det var ju rätt festligt faktiskt, tycker jag, rent utanför programmet så att säga, men för att de skulle se hur det funkar. Så att då fanns det ju inga turister direkt, utan playan, det var ju lite FN-folk och sen var det engelsmän förstås som bodde där, plus de som inhemska befolkning.
Hur var, alltså, vi är kvar i Cypern. Om vi tittar på Afghanistan till exempel, som jag, det var ju, det vet ju jag att det var ju ganska lugnt förhållandevis i början. Sen eskalerade ju där runt FS 18-19 och vart rena, och då började man ju åka stridsfordon 90. I början åkte man ju obepansrad bil. Och sen nu är sen intensiteten går ju upp och ner. Hur, om vi beskriver Cypern, när var liksom peak? Var det lugnt i början, vart värre, eller var det värst i början, vart bättre? Eller hur ser liksom konflikten ut?
Men som jag uppfattade så gick det lite så.
Lite upp och ner.
Lite upp och ner. Mm. Ända fram till det brakade loss 1974. Och det var ju också så här att jag kom ju till sen. Jag var i Egypten då. Och då var vi på en livresa på Cypern, en kompis och jag. Och våra respektive var nere då så vi kunde träffa dem. Och jag skulle egentligen ha gjort den sommarbataljonen där. Det var meningen från början. Men fick den här andra som vi kommer till sen. Så att då var det lugnt på i april, tror jag, mars, april var vi där någon gång. Och sen så brakade ju allt löst då i
74.
Ja, 74. Jag kommer inte ihåg vilken månad.
Maj, juli kanske.
Ja. 20 juli får vi här från publiken.
Det hotellet vi bodde på i Famagusta, det var just det första de bombade. Twiga Tower, som låg nere vid Famagusta strand.
Fritidsresor
hade
sitt kontor i bottenvåningen.
Ja.
Statschefen satt och vi skrivbordet.
Mm. Och vi bodde på det hotellet då, när vi var där.
Jag bodde i tvåsrummet där i toppen, som statschefen fritidsresor.
Vi kan väl säga det att turisterna, de börjar väl att besöka Cypern, alltså på mitten på 60-talet. Mm. Då började de riktigt, och när stressen som vi sa 1974, då fick ju alla svenskar och alla turister överhuvudtaget evakueras från Cypern. Fick ju inte vara kvar. Och när jag kom ner 4 år senare, då fanns det fortfarande inga turister där. Och det var för farligt. En och annan tog sig dit på bakvägar så att säga. Och de kallar vi för pelikaner av någon anledning. I Limassol och Paphos har de väldigt mycket pelikaner som kommer och åker fram och tillbaka. Det var väl likadant med turisterna där, därför kallas de för pelikaner. Men då är det ju ända fram till kanske 76-77, 79-80-81 innan turisterna börjar återvända. Och då kunde de ju inte återvända till typ Famagusta, som var det finaste stället på Cypern innan kriget. Utan nu blir det Larnaca och Limassol, eller fort Ayia Napa, Nisse Beach och allt vad det heter, dit de åker. Och det är ju inga dåliga ställen om man ska göra lite reklam för sånt turisterna här. Det är väldigt fint. Bästa badvattnet på hela Medelhavet. Varmt. Vår bataljon kallades för den heta sommaren 1978. Och det var väldigt varmt där nere. Det var alltså inte en dag under 30 grader från maj till oktober månad. I oktober månad kunde man åka upp i Trådåsbergen och åka skidor. Och sen åkte man ner till Larnaca och bada. Så att det kommer ju även snö på Mount Olympus, som högsta berget heter nere på Cypern. Mm.
Ja, det, du nämner här pelikanerna, det tycker jag är intressant. Det är ju sån här slang som uppstår. Innan vi börjar prata så pratar vi om pinkisar också.
Ja, pinkisar, det är alltså de som är ute på en FN-mission för första gången. De kallas för pinkisar. Och då har man en speciell pinkisinvigning för att de ska bli fullvärdiga medlemmar av FN-familjen. Och då gör man ju lite spektakel för de här pinkisarna. Det tar en hel dag ungefär. De får göra olika aktiviteter och sen avslutas det hela med att de får komma in till gammelyxan, som vi kallar det för. Det är en som har gjort flera missioner. Som, han behöver inte vara äldst till åldern, men han har äldst i tjänst och gjort flest bataljoner. Och han ställer då upp de här pinkisarna och så ställer han frågor till dem som de ska besvara och så vidare. Och sen avslutas det med att de ska få dricka en drink, och när den är tömd, den här bägaren, då ska de bevisa det genom att ställa den på huvudet och ta ner armen. Och klarar de det här provet så blir de fullvärdiga medlemmar. Och den här drinken, den består av allt möjligt hemskt som inte är gott. Det kan vara lite vodka och mycket tabascosås och chilipeppar och lite saft. Det är omöjligt att dricka alltså, men de ska dricka den här. Och är det så att när de ställer upp den här muggen på huvudet och det rinner, ja då är de underkända.
Sånt där lever ju kvar en sån här soldatkultur med just att, med pinkisar och yx. De här ringarna som ni har, i alla fall båda två, de kallas ju för yxringar. Det finns ju någon historia om dem, men den behöver vi, den kanske vi hinner med på slutet.
Ja.
Ja. Vi får köra vidare.
Och se om de är.
Ja just det, du har yxor. Han visar han ett halsband när han har yxor där.
Mm. Normalt sett efter varje mission eller på mission så köper man en yxa. Och sen hänger man upp till upp halsbandet och visar hur många missioner man har gjort. Det är också en sån här FN-grej.
Historien om yxan tror jag att jag skulle kunna, men det kan vi ta i något annat. Jag har någon version av det. Det finns säkert många varför det kallas
för det. Säkert.
Ja. Men var är vi nu? Vi är Cypern. Vi har varit 65, 66, 78.
Ja, om vi ska berätta lite grann om vad jag gjorde där nere. I och för sig kanske inte det var så mycket, men jag tillhörde då Stab- och Trosskompaniet. Jag var chef, ställföreträdande chef på stabspluton. Jag var fånjunkare på den tiden, så jag var ett riktigt fånjunkare jämfört med dagens ungdomar som också blev fånjunkare. Men fånjunkare på den tiden var lite mer studs och gå. Ja, man låg och sov i baracker som vi hade inne på Camp Victoria efter prinsessan Victoria var den döpt. Där inne fanns det matsal, det fanns tre stycken mässar, officersmässen, VO Sergeant-mäss, alltså fånjunkare, sergeant och furir och korporaler fick gå på den mässen. Och sen en som hette PT-mäss, private-mäss, dit soldaterna gick. Och man fick inte besöka de andra mässarna om man inte var inbjuden. I alla fall så var det frukost mellan halv sju och halv åtta på morgonen. Då gick man till sitt mäss och åt, eller matsalen. Sen var det uppställning med kompaniet. Då gick kompanichefen igenom om det skulle hända något speciellt över dagen. Om det skulle vara besök eller om det var vissa områden som var out of bound. Alltså man fick inte besöka och sådana här grejer. Och sen marscherade man iväg till sina arbetsplatser. Och där upplöstes man och så satte man igång och jobbade med det man nu skulle jobba med. Sen var det fika vid halv tio tiden sådär. Och då skickade de ut på intern radiosystemet vi hade på kampen, svenska nyheter. Man fick titta i sin postlåda om man hade fått brev hemifrån. Det fanns ju inte internet och inga mobiltelefoner, ingenting sånt. Man fick lov att ringa hem två gånger i veckan och då fick man gå till något som kallas för fasta radion. Fick man gå in i en liten telefon ute och så fick man ringa hem. Fick man betala det själv. Annars var det brev som gällde. Sen var det lunch mellan 12 och 1. Och det var ju då siestan började för lokalbefolkningen. Och det var ju väldigt varmt då. Och sen jobbade man väl fram till ungefär klockan 2. Om man inte hade mycket att göra. För då fick man ju fortsätta. Man var ju tjänst dygnet runt. Men normal arbetstid fram till 2-3 någon gång. Och efter det så kunde man åka ner till playan och ligga och sola. Och sen åka in till stan på kvällen om man ville och ta en öl. Eller umgås med civilbefolkningen. Lokalbefolkningen. Så det var mycket friare på den tiden än vad det är idag. Idag så får man ju inte åka ner på stan. Till exempel när jag var i Kosovo. Då kunde vi inte åka ner till Pristina och ta en kopp kaffe och sådär. Och tyvärr så är det lite synd för att lokalbefolkningen vet ju om att FN är där. Och de vill ju gärna känna sig trygga med FN-soldaterna. Men är FN-soldaterna då på kamperna hela tiden? Så känner de inte den där tryggheten. Men kan man åka ner på fritiden och sitta och prata med dem och dricka en kopp kaffe eller en öl eller läsk eller vad man nu vill. Så ger det ett bättre förtroende för soldaterna och FN. Men tyvärr så är det inte så idag. Vi hade liv eller ledighet 2 veckor under de här 7 månaderna. Och då kunde man åka hem till Sverige om man ville. eller så kunde man åka på andra resor. Vi kunde åka till Kenya, Tanzania och då de här två veckorna. En del kunde åka till Beirut eller Libanon. Och ville man inte åka någonstans så var man kvar på Cypern, men då kunde man åka ner till Limassol och bo där en vecka på hotell. Och då fick man vara civilklädd och då fick man ett speciellt pass där det stod att man var behörig att använda civila kläder. Annars så fick man inte göra det, då var man tvungen att ha uniform på sig hela tiden. Det var hälsningsplikt på allt högre befäl på den tiden. Till och med de här grabbarna som stod på de här OP-erna, de hade ju uppsikt över stora vägarna där vi körde. Och såg de att det kom ett FN-fordon så var de skyldiga att skyldra gevär när FN-fordonet åkte förbi. Och i början när vi var där så skulle man hälsa på FN-bilarna till och med när man mötte dem på stan och sådär, men det tog de bort sen. Skulle vi åka över till Nicosia eller till Famagusta av någon anledning så var vi tvungna att passera checkpoint där då. Och då kom man först till en grekisk checkpoint och sen var det Ingemansland och sen kom det en turkisk checkpoint. Och där såg man lite skillnaden också på mentaliteten på grek-cyprioter och turk-cyprioter. På en grek-cypriotisk post, han kunde sitta i vaktkuren och läsa en tidning och så kom man med fordonet där och så skulle man visa sitt FN-lägg. Han liksom bara tittade upp och så vinkade han förbi en sådär. Sen kom man bort till den turkiska checkpointen. Då kom det ut två man. En gick fram till fordonet och bad dem att få se på legitimationen. Han tittade väldigt noga på den och sen gjorde han en ör och så varsågod och passera. En incident som inträffade när vi var där nere. Ja, det var en rolig grej för att vi skulle åka och bada på turksidan. Då hade busschauffören som var från Göteborg en blå badbiljett och FN-legitimationen var blå. Så det var samma färg på de här. Och uppe i vänstra hörnet på legitimationen där satt fotot av innehavaren. Och när vi kom till den här checkpointen och posten kom ut och ville se legitimationen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då satte han tummen över den platsen där kortet ska vara och visade biljetten. Och då sa turken till honom så här på ren svenska. Hör du grabben, det där gäller inte här nere. Han hade bott i Göteborg, visade sig den här turkiska soldaten. Så att lite sådana grejer hände. Men det var väldigt skillnad på turksoldaterna och de grekiska soldaterna. Det var det. Mm. Ja, sen hade vi mycket tävlingar mot andra kontingenter som jag sa. Fotboll, skyttetävlingar, skill competition. Det är fem olika grenar man ska göra. Vi hade fältartister dit ner. Kända artister från Sverige som är med i fältartisternas förbund eller vad det nu heter. De kommer ner och underhåller i en veckas tid och åker runt på olika ställen där det är svenska. Spelar och sjunger och så här. Har lite shower. Sen efter 3 månader då har man en medaljparad. Man får inte sin FN-medalj förrän efter 3 månader. Om man har gjort sig förtjänt av den. Och är man då kvar efter 3 månader då har man gjort sig förtjänt av den. För annars har man blivit hemskickad. Och det är stor pompa och ståt med musiker och generaler och ja, väldigt påkostat arrangemang då. Då får man sin FN-medalj och är man stolt som en tupp. Och efter det så är det fest på mässarna och sådana här grejer.
Då har man gjort flera så får du en siffra, en etta, en tvåa, en trea.
Jajamensan.
Hörrni, ska vi... Jag vet ju att Karl-Axel, du har lite att prata om Egypten också, va? Och det kan ju vara lite aktuellt, för det idag med konflikten i Israel-Palestina, det är väl samma härad där?
Ja, det kan man säga. Alltså, det var ju så att det här är 50 år sedan jag var nere då, 1973 som jag sa förut. Det var så att 3 oktober 1973 så anföll Syrien och Egypten Israel under den här så kallade Yom Kippur, deras högtid. Och det är ju samma som händer nu ungefär, fast nu är det ju ifrån Gaza då, så det kanske inte är exakt. Men då var det lite annat läge. Då åkte man inte ner till Lugnet, det kan jag lova. Vi ryckte in till Linköping en måndag. Vi skulle utbildas för en bataljon på Cypern 74. Och efter bara några dagar så var jag med en grupp som fick åka till Strängnäs för att titta på mobförråd, och vi visste inte så mycket om det här. Men sen vart vi då inkallade i gymnastiksalen på en onsdag tror jag, eller en torsdag samma vecka. Och då hade svenska staten tagit beslut att man skulle skicka FN-trupp till Egypten. Så att det var en lång information om vad som hade hänt, och så fick vi fick vi direktiv att de som vill åka med på en bataljon dit, ni stannar kvar, resten kan gå härifrån. Och då satt man ju där, ska jag stanna kvar eller ska jag gå ut? Men jag satt kvar, och så på fredag morgon så var jag inkallad till vår kompanichef, och han ställde frågan, kan ni åka till Egypten på förtrupp på tisdag? Det har alltså inte gått en vecka. Vad säger man då? Ja, man måste ringa hem först. Så det gjorde jag, och jag själv var ju naturligtvis inställd på att jag ville åka. Även om det, vi visste ju inte vad vi gav oss in på. Tack och lov, för då hade man inte åkt. Och då var jag uttagen som, alltså jag var med sjukvård. Så att då fick vi åka hem på fredag kväll, och sen så hade vi lördagen på oss att gå och klippa oss. Bland annat göra alla grejer som vi med papper och sånt hemma. Och sen åkte vi in till Strängnäs på söndag, rusta på där och tog alla sprutor, för då var det rekord på sprutintag. Jag satte dem nästan nåddyna i ryggen. Alla, för det var ju mycket vaccinationer som måste till då. Och sen så rustade vi på, och så var det lite information. Och så flög vi ner på tisdag med flygvapnets karavell till Kairo. Mellanlanda i Aten, för det var det två från svenska ambassaden. Jag tror det var två tjejer där som hade varit på semester, och de kom ju inte tillbaka till Kairo, för det var ju stängt alltid. Kriget hade ju pågått då sedan 6 oktober, och det här var då 31 oktober som vi kom ner. Och sen så, ja, blev jag kvar där 7,5 månader. Det var ganska tuffa månader faktiskt, även för oss som jobbar på sjukvården. Vi hade tur, för inga krigsskador eller någonting. Men ja, jag kan berätta mer sen när jag stannade där så länge.
Men jobbade du på ett fältsjukhus?
Ja, alltså det var så här att om man utgår från det svenska systemet så är det en kompanisjukvårdare på varje kompani. Och vi var ju utplacerade så. Men det visade sig att det funkar inte när man kommer ut på sådana här tjänster. Kompanien ligger på kanske 10-15 olika positioner. Utan då fick alla som var sjukvårdare, vi samlas och jobbar på ett och samma ställe med läkare. Och ja, vi är ju utbildade, så vi är likställda med sjuksköterskor där nere, när vi är där nere och får jobba på det sättet. Så då jobbar vi på Ismailia, det fanns det hus som vi övertog där engelsmännen hade haft sina bostäder. För de skötte ju kanalen innan Nasser tog över den då. Och där var vi förlagda. Så då jobbade vi på samma ställe. Och sen åkte vi ut i de olika positionerna. Eller om någon vart illa skulle bli skadad eller så där, så kom de in till oss. Så vi hade ju som en vårdcentral kan man säga.
Mm.
funkar det.
Daglig sjukvård.
Daglig sjukvård.
Ja. Ja. Spännande.
En månad låg jag ute i Sinai under april månad. Vi pratade om värme. Där var det alltså på morgon 7 grader varmt ungefär. Klockan 6 på morgon, klockan 9 var det 40. Och så var det alltså varje dag. Blåste det från Sahara, då var det 50. Och blåste det från Medelhavet så kunde det gå ner till 40. Så det var, ja, det var en jobbig tid. Men de som hade det hett om öronen, det var ju de som låg på operna. Där man sköt med granateld i, ja, första tiden praktiskt dagligen över deras huvud. Så att, men vi hade lyckligtvis ingen som var skadad. Det som var farligast där nere var ju trafiken. Köra bil in i Kairo till exempel var ju, det var ju rätt så kul faktiskt. Det hände saker hela tiden. Och dit åkte vi ofta eftersom vi jobbar på sjukan, så våra läkare ville ha kontakt med de institutioner som fanns in i Kairo. Så vi åkte ju kanske ibland en gång i veckan dit in. Det var 12 mil tror jag någonting, och man åkte inte ökenvägen utan ut med kanalen.
Jag vet inte, ska vi tillbaka till Cypern eller ska vi fortsätta med Egypten? Eller ska vi åka till Kongo, Afghanistan och Kosovo också? Vi har ju lite, vad har vi?
Jag kan bara fylla på, ja, förlåt, jag kan bara fylla på lite där med så kan vi avsluta det med Egypten. Det som man fick, som fanns där nere som man passade sig för, det var ju till exempel, det fanns giftiga ormar ute i öknen. De kallar för sidvändare, de ringade sig i sanden så här och så drog de in huvudet. Så det var som två horn som stack upp, jag tror de kallade hornorm också, de här sidvändare kallade vi dem. Och skorpioner förstås, så att när man tog på sig skor på morgon så hade man ju för vana att vända dem upp och ner. Så det inte låg någon skorpion kvar när man stack ner foten. Nu var ju inte de så här jättefarliga, men det var obehagligt att bli stucken av dem i alla fall. De som var på positionerna var, bland det viktigaste var att tvätta händerna och hålla god hygien. Speciellt efter toalettbesök, därför att höll man inte god hygien så fick vi ta hand om dem. För då var det toalettbesök 14 gånger om dagen om det ville sig illa. Så att, det var sånt som var viktigt att hålla ordning på. Vi gav ju också mycket vaccinationer, gammaglobulin, oftare än vad de får. Så då fick vi göra så här att istället för att alla 600 man skulle komma in till oss för att få de här sprötorna, så fick vi ju ta och lasta i våra fordon och så åka ut i positionerna och stå där ute. Det var ju, ja, det var en spännande tid var det, väldigt spännande tid. Livresorna som vi gjorde, jag gjorde en resa ner till Luxor och Sand med tåg, lite flygplan till Abu Simbel, och då fick man ju se allt som var där. Vi åkte ut till Kairo, pyramiderna, Giza, var en vecka på Cypern som jag sa, 74 då, och så var hemma några dagar. För att vi fick ju åka med så kort varsel, så att då fick vi lite extra liv, så vi kunde åka hem också, och då åkte jag vanligt flyg hem och sen åkte jag med en Hercules, en härka som vi kallar det, ner dit tillbaka. Och det var ju också en spännande upplevelse att flyga en härka, det kan jag lova. Jag vet hur många jag har sett en Hercules C-130, den amerikanska. Det var man lomhörd i 14 dagar efter när man hade åkt med den.
En liten fråga på Egypten, det är ju 01 det här. Det är första mission.
Det är första, ja. Missionen heter 52. Det var inte riktigt den första. Därför att de som kom över allra först, för att vara rättvis, de kom från Cypern. De åkte över från Cypern. Det var den bataljonen fick ta de första där. Sen kom vi ju ner då, för att vi var ju på utbildning i Linköping. Och, ja. Så det, men det var i princip den första.
Och sen, det var 73, sen 74 så blir det skorpigare igen på Cypern. Då flyttas då, det folk.
Ja, då kom det väl nytt folk dit. Jag tror inte tog någon över från oss. För att där var det så här att det fanns inte folk som ville åka till. Det var ingen som var utbildade för den här nya FN-bataljonen nere i Somalia eller nere i Egypten. Utan då förlängde vi på frivillighetens väg förstås med 1,5 månad för att man skulle kunna få tag i folk. Och där låg jag 7,5 månad, inte 6 månader. Så Cypern, det var nog andra utbildningar som jag vet inte om de tog från något annat håll.
Ska fråga våran, han som har bjudit in oss här, stänger ni 19 eller?
Ja, men vi kan sitta kvar för att jag larmar biblioteket så sen.
Ja, fantastiskt.
Men vi får smita ut den här vägen som är precis till vänster här, personalutgången. Om det blir klockan 19.
Ja, ja.
Vi kör på. Men då, vi har ju lättet trevligt, tycker jag.
Ja, vi kör på budskapet. Och vill man gå innan och ha en tid 19, då får man göra det. Så vi rullar på. Nu får ni välja då. Ska vi, nu har vi varit på Cypern i Egypten. Ska vi, är det långa historier? Kongo, Afghanistan, Kosovo? Eller är det mer intressant att stanna? Ja, hur länge vill ni prata?
Ja, men vi har
fått ingen tid.
Vi har permission ikväll.
Ja, permission. Fantastiskt.
Nej, men jag kan väl berätta lite mer om Cypern, om vad vi gjorde där nere. Svenskarna, de hade ju sektor 5 som det hette. Alltså den här buffertzonen var indelad i olika sektorer. Sen danskarna till exempel låg längst upp till väster mot Parfos och Serox som det heter. Och så kom då österrikare, finnar och engelsmän, kanadensare och så svenskarna. Och vi hade då ifrån Nicosia ner till Famagusta. Och buffertzonen där, den varierade ju då i bredd. Och den var ju ofta minerad. De turkiska soldaterna minerade här. Och där hände det ju att bönderna, de körde ut i minfälten och blev kvar där. Och det var ju ingen som fick ut och hjälpa dem eller hämta dem på något sätt. Så på vissa ställen stod ju traktorn kvar, sen låg det ju kvar levarna efter föraren jämte. Och hur det är idag, det vet jag inte, men det har väl inte blivit så mycket bättre. Men det var ju då första skyttekompaniet och andra skyttekompaniet som skötte de här OP:erna med uppsikt mot buffertzonen givetvis. Och de låg där ute en vecka i taget och sen åkte de hem till kampen, till Camp Goldfish i Nicosia. Och andra kompaniet, jag kommer inte ihåg vad det hette, var de låg, men de var en vecka på OP, tjänstgjorde dygnet runt. Och sen åkte de ner till kampen för återhämtning och blev ombytta.
Vilken sida är det vi bor på här? Alltså nu, när vi, är det på turkiska sidan, eller på grekiska, eller på båda och?
Var? Nej, det är på grekiska sidan är det faktiskt.
Är det någon av parterna som är mer vänligt inställd till FN, om man får fråga så? Är det känslan när man är där?
Känslan när man är där är... Ja, jag törs inte svara på det, för jag har inte så mycket med soldaterna att göra. Men de grekiska eller cypriotiska soldaterna, de brydde sig kanske inte så mycket. Utan det är ju mest för civilbefolkningens skull. Och vi var ju, FN var ju väl ansedda där. Jag vet vid det tillfället, min fru var med ner i ett par månader och vår yngsta dotter. Hon blev ju bekant med en cypriotiska på stranden där, och vi blev ju hembjudna till henne. Hon hade bott på norra sidan men var nu flykting på södra sidan. Och hennes mamma bodde i samma lägenhet. Och när hon såg att jag kom dit upp och hade uniform, för det var ju tvungna att ha på fritiden också. Då började ju hon att gråta och säga till mig, kan du inte hjälpa oss så vi får flytta hem igen och så vidare. Och vad skulle jag göra och säga? Jag kan ju inte säga, ja, ni får ringa till FN-högkvarteret och fråga hur det går. Utan man får ju försöka trösta dem och säga att det blir nog bra så småningom. Men det har det ju inte blivit än.
Det är ju såklart olika i olika konflikter. Men om vi tar och frågar Carl Axel igen. Egypten då, kände man sig som FN-soldat, kände man sig välkommen där? Eller var man ett hinder för dem?
Ja, alltså, vi kände oss väldigt välkomna. När vi var på plats ute i Ismailia så träffade ju vi knappast någon civilbefolkning. Därför att de hade flyttat ifrån. Det fanns nästan, jag kommer inte ihåg nu i Ismailia hur många tusen det fanns i den staden. Men det var inte många procent kvar. utan de man träffade som var araber, det var ju när vi kom in i Kairo eller när vi åkte på liv ner till Luxor Aswan, och de var ju ja, de var jätteglada att vi var där, därför att de var ju, alltså det var ju de själva som hade anfallit Israel, men Israel vände ju på den här steken på några dagar bara. Det tog ju 14 dagar, 3 veckor kanske, så hade de ju gått över Suezkanalen och in i Egypten, och hade då inte de gjort halt, då hade de ju kunnat tagit ja, stort sett vad de ville. Så att vi var välkomna. Där var vi väldigt välkomna.
Och det känner ni båda om Cypern också? Mm.
Cypern var ju också så här att när jag var ju tidigare, då var det ju som jag sa ibland mixade byar, och alltså lokalbefolkningen, när vi var ute och åkte med våra patrullrunder, så kunde vi ju stanna i en by och sitta och fika och prata med folk. Det var inga problem alls, utan de var väldigt, väldigt inställda till oss. Jag tror att det var nästan mer på den turkiska delen, alltså de turkiska befolkningen. De var nog mer, för de var mer eftersatta än vad grekerna var. Och det kanske var det som var orsaken till det som hände 74 sen. Att Turkiet inte stod ut med att de varit trakasserade så mycket som de varit.
Ni kommer få en fråga. Vill du komma fram och ställa frågan? Eller vill du, för jag är osäker på... Ja, jag är osäker på om det hörs nämligen, frågorna. Men ställ den annars.
Jag får prata högt.
Ja.
Men frågan jag skulle ställa var just hälsovård när ni var på Cypern, om liksom lokalbefolkningen, kom de någonsin till er och fråga om hjälp och sådär? Eller var det mest att ni bara träffade dem när ni var iväg på stan eller så?
Nej, det är ju som du säger, det var ju mest att man träffade dem på stan och sådär. Sen hade vi ju civilpoliser där nere, Civpol som de heter, som på FN-uppdrag, så de hade blå basker de också. De åkte ju runt till de typ mixade byarna där det både, för det fanns ju kvar en del, där det både grek och turk cyprioter, och pratade med dem här och kontrollerade så det inte var någon osämja och så vidare. Och sen på turkiska sidan så fanns det fortfarande greker kvar som bodde. Och dit åkte de ofta med förnödenhet och pengar och sådana här grejer. För att hade de blivit kvar på turkiska sidan så fick de inte lämna sin bostad i princip. Utan då åkte de upp och hjälpte dem. Men annars in i Larnaca och Limassol och sådär. De tyckte det var bra att FN var där, för då spenderade de mycket pengar på fritiden.
I Egypten var det också så att i varje fall på slutet så började ju civilbefolkningen komma tillbaks, och de var ju också sjuka ibland, så då kom de på att de kunde komma upp till oss, till våran vårdcentral, och söka lite hjälp. Och vi kan ju inte, som eftersom vi lyder under, alltså en rött kors, så får vi ju inte neka någon som söker hjälp egentligen. Utan vi var ju tvungna att ta emot dem också som kom dit då. Och det var ju ganska spännande faktiskt. Det var ju väl inga stora skavanker, men de kunde ju ha lite insektsbett kanske, eller ja, sådana här saker som de sökte för då.
Spännande. Det är ju olika från konflikt till vissa konfliktzoner, ja. Så kan man ju inte interagera jättemycket för att det är förenat med fara och så vidare. Och...
Ja, precis.
Och klanstrukturer och sånt där, så delar man ut något så kanske det inte hamnar rätt och så vidare.
Men det får man ju inte heller göra, man får ju inte ta ställning från någon sida. Och det kanske var problem på Cypern där det var blandat, att man kunde inte favorisera någon. Det fick man ju inte göra. För då hade man ju liksom tagit ställning för den ena sidan, och det får man ju passa sig noga för. Men jag tror att svenska bataljonen i varje fall var nog väldigt väl ansett att gjorde inte det. De tog inte ställning för någon sida, förutom den där incidenten som hände då med den här vapengrejen. Men som ett exempel, när vi var på liv nere i Aswan, så var det de, när vi var inne på restaurang, som frågade, eller på hotellrestaurang, som frågade vad händer, hur går kriget? De visste ju inte, det fanns ju inte den kommunikation som vi har nu. Cypern till exempel, det berättade ju du, Christer, att man kunde ringa på Svarta radion som vi kallar. Men vi, när jag var där, vi fick åka till telegrafen och så beställde vi telefonsamtal och sen efter en vecka gick vi ner och tog det där telefonsamtalet. Och svarar man inte då hemma, då fick vi ju vänta en vecka till. Mm. Och det var dyrt som satan att ringa hem alltså. Jag vet inte vad 2-3 minuter kostade, men det var inte billigt. Det gick på satellit över England på något vis. Så där var det att skriva brev. I Egypten samma sak. Jag tror jag skrev brev åtminstone ett varannan dag.
Det känns ju vettigt med som lite dagbok eller att man skriver av sig lite grann av sina tankar. Och
då skrev man ju till alla möjligheter som man fick tillbaka. Så man var ju varje dag så var man på posten och frågade, det kom några brev till mig idag?
Mm. Det är väl bra med lite reality, alltså verklighetsförankring, att man får även hemifrån att...
Maten var ju också när vi var där nere, det kan jag ju berätta, att första, ja, åtminstone första 2-2,5 månader så levde vi på konserver som man skickade ner från Sverige. Vi kunde inte köpa någon mat ute. Vi hade ju veterinär med oss som besiktiga allt kött som skulle köpas och det fanns inget som man godkände. Utan jag tror vi tömde alla mobförråd i Sverige på den där tiden. För att konserver till 600 man, det går åt några burkar om dagen.
Och det är ju beroende på vad man är. Men det är som sagt om Mali nu, nuvarande, ja. Det är ju också så att då får man ju ha med sig mat. Man köper ju inte mat på plats.
Nej.
På grund av en mängd olika anledningar. Men då, det blir ju ganska enformigt och tråkigt.
Om. Kurre äter jag inte längre.
Det är 50 år sedan du åt curry.
Ja, det är nog. Men då åt vi varje dag i 3 månader.
Ja, kan jag förstå. Vad säger du, Henning? Ska vi... Kongo var väl en FN-mission? Det här Afghanistan är ju ISAF i och för sig. Och så Kosovo är ju KFOR. Men... Eller vill du...
Ja, jag kan ta lite snabbt där. Alltså, konflikten i Kongo är ju utbredd och ganska välkänd och det är ju då ju, framförallt i östra Kongo där de olika stammarna och fraktionerna håller på att kriga inbördes och mot kongolesiska armén för att få tillgång till alla naturtillgångar som finns där. Kongo är ju ett av länderna i världen som har mest diamanter, olja, koltran och massa andra ädelmetaller. Men det är väldigt svårt att bryta dem för det finns ingen infrastruktur här. Det finns inga järnvägar och vägar utan 1960 när Kongo blev självständigt som många andra stater i Afrika. När de vita åkte hem då gick det i byxan för de flesta där nere. Alltså underhåll av vägar, järnvägar och allting. Det slutar fungera allting rättare sagt. Så när vi kom ner där då var vi i Kinshasa som huvudstad i Kongo. Det demokratiska republiken Kongo som det heter. För det finns ju ett Kongo till, Kongo Brazzaville, som ligger på andra sidan om Kongofloden. Och detta var då 2003. Och de trodde att det bodde ungefär 18 miljoner i Kinshasa som huvudstaden i Kongo då. Och där fanns det ingen fungerande sjukvård, ingen räddningstjänst, inga poliser, ingenting. Inget fungerar, ingen vatten, renhållning, ingenting fungerar. Det var som kommer tillbaka till stenåldern i princip. Men folket var glada ändå där nere, det var de. Men i alla fall, vi var på den östra sidan mot Rwanda, Uganda, där borta i en stad som heter Kindu. Och det var flygvapnet som fick till uppgift att åka dit och upprätthålla och betjäna en flygplats. För att FN skickar ju dit väldigt mycket förnödenheter till den här flygplatsen för att få delas ut i området kring Kindu. Och Kindu var då ett nav för de här krigarna, olika stammarna och så vidare, att lämna in sina vapen. Så de kom ju från djungeln och så byggde de upp sina små läger utanför Kindu i väntan på att få komma in och lämna från sig sina vapen. Och då byggde de alltså gräshyddor som de bodde i med sina familjer, barn och fruar och allting. Och där kunde de bo alltså i flera månader innan de fick möjlighet att komma in och lämna sina vapen. Och vår uppgift var då att betjäna den här flygplatsen med incheckning, utcheckning och cargo då när det kom flygplats eller flygplan, flygplanstjänst, alltså serva lite flygplan och bedriva brand- och räddningstjänst på den här flygplatsen. Och den var ju då bara öppen under dagtid och det fanns inga landningshjälpmedel och sådana här grejer. Det fanns ett flygledartorn och i det tornet satt Bill och Bull som vi kallar dem för. Två locals då som var anställda av FN för att sitta och kunna observera flygplanen och prata med dem och tala om för dem att ja, banan är fri. Alltså det är inga djur på banan och det är inga som sitter och lagar mat på banan och så vidare. Och så sa de till dem, ja, då kan ni landa då. Och det var ju stora fraktflygplan, alltså EL-76 som är dubbelt så stora som Hercules. Det var mycket DC-8 och DC-9 som kom dit. Och allt då inhyrt av FN. För att frakta dit bensin, cyklar, madrasser och allt möjligt. Och mat givetvis. Som då delades ut till lokalbefolkningen. Och där fanns det då en kamp med sydafrikaner som hade till uppgift att bevaka stan. Se till så att det inte hände någonting och så vidare. Det var vi svenskar som bodde på Camp Hammarskjöld tillsammans med ett gäng från Senegal. Och sen nere på Kongofloden som låg precis jämte fanns det folk från Uruguay och Paraguay tror det var som patrullerade Kongofloden och kontrollerade oss så att det inte det var överfart och vapen och sådana här grejer. Och där hade vi tjänst då från klockan 6 på morgon till 6 på kvällen. För det är 12 timmar dagar och 12 timmar natt hela tiden. Det ligger ju nästan rakt under eller på, vad heter det här? Ekvatorn. Ekvatorn, 30 mil söder om ekvatorn. Och luftfuktigheten var väl 90%. Och vi var alltså från november till juni under regnperioden då. När det, vi har vinter här. Och det regnade mest på nätterna som tur var. Och där kunde vi också gå ner. Det var ju flygvapnets regi vi var där. Och där kunde vi gå ner på stan. Och gå på marknaden och så vidare. Men obeväpnade. Och hade du gått med vapen så hade det varit provocerat. Eller provocerande. Så där kände man verkligen att FN gör någonting för oss. För vi byggde upp en skola som hade raserats av granater och sådana här grejer. Vi hjälpte till på sjukhus och få igång elektriciteten där med kraftverk och sådana här grejer. Våra läkare, vi hade två läkare med och sen blev det bara en. Men de var ner och utbildade personalen på sjukhusen och sådana här grejer. Vi åkte runt på olika projekt, skolor och så vidare och delade ut pennor och papper. Och skolsalarna där, det var jordstampat golv med sådana här skolbänkar som vi hade här i Sverige på 1800-talet. En svart tavla med kritor läraren fick stå och skriva på. Presenning som tak, det fanns bara fyra väggar och så tak och presenning. Och där var det ju då allt från 6 år upp till 15 år, mixade klasser. När man gick ner på stan, de tiggde ju lite pengar givetvis, men alla var ju väldigt glada för att vi kom. Fysisk träning blev det ju ganska mycket och vi gick varje morgon 7-8 kilometer på en runda som vi kallar för Jambo-rundan, Swahili. Och då gick man från vår kamp och ner genom stan och in i djungeln en bit och så upp tillbaka till kampen. Och det tog drygt en timme, kanske en och en halv ibland. Och då klockan 6 på morgonen, då satt de ute och vid sina eldar och lagade frukost och så vidare. Och när vi passerade då ett gäng på 6-7 stycken så skrek alla Jambo, Jambo. Det betyder liksom hej, hej, god morgon och så vidare. Därför heter det Jambo-rundan. Mm. Det var en fantastisk upplevelse att komma ner till Kongo och se allt det här. Jordstampat golv som jag sa och barnen sprang omkring. En del nakna, en del hade t-shirtar på sig som var målätna eller vad det nu var. De var väldigt trasiga. De badade i Kongofloden som vi absolut inte fick göra. Dels för att det fanns ju både krokodil och flodhästar. Men det är så mycket småkryp som inte ska vara på människokroppen. Och Carl-Axel berättade att de fick mycket sprutor innan de åkte. Men jag tror vi fick 12 eller 14 sprutor innan vi åkte till Kongo mot allting. Och det finns en parasit som heter Bihartzia som lever i vatten. Och det var därför vi fick inte bada där. För den tar sig in i kroppen på olika öppningar. Och sen blev man jättesjuk. Och sen fanns det något annat. Vi hade lokalanställda på kampen som tvättade, strök våra uniformer och kläder. De hjälpte till i köket lite grann och de var lite skrädda. Och det var lokalbefolkning som var anställda av FN för att hjälpa till på kampen. Och de tjänar ju jättemycket pengar jämfört med vad de tjänar i stan då. Och anledningen till att de strök våra skjortor och byxor och sånt där, det var helt enkelt att det fanns en fluga som de sa var färgblind. Och låg det då till exempel en tröja eller en skjorta eller någonting på marken, så såg de inte skillnad på om det var jord eller om det var en grön skjorta. De la sina ägg i de här. Och fick man sen på sig den här skjortan och det var ägg på, och man såg inte äggen. Så den här larven, den kröp in i skinnet. Och sen efter ett par veckor så fick man som en finne på handen eller vad det nu kunde vara någonstans. Och sen kom det upp två svarta prickar. Det var då luftrören till den här insekten som var här inne. Och sen sprack finnen och då flaxade den här insekten ut. Men strök man kläderna så tog man död på de här äggen.
Hade du något påhåg, Carl-Axel? Du vevar lite där när vi pratade.
Nej, jag tänkte på den här Bilhadzia. Det var ju samma Egypten. Alltså. Det var ju absolut förbjudet att bada i de här kanalerna. Nu badar vi i Suezkanalen ändå, men där kanske inte fanns Bilhadzia. Jag vet inte. Jag blev inte drabbad i alla fall. För därför att vi hade ju inte tillgång till bad. Jag tror vi badade en gång på 7,5 månader. Förutom när vi var på Cypern förstås.
Ja, vi hade ju en branddamm, typ sådana här mindre bassänger som man kan köpa på Jula eller vad som helst idag. Som egentligen var som en branddamm för att kunna använda till brandbilarna och så vidare om det skulle börja brinna i närheten eller på kampen. Men den använde ju vi som bassäng. Där kunde sitta 4-5 man i den där och ena till läkaren fick reda på det och tog vattenprov och då blev det stopp. Vi tyckte fan, det ser ju rent klart och fint vatten här. Ja, men det var mycket skit i vattnet som man inte såg.
Mm. Nej, vi har dragit över med 20 minuter. Vi har kuppat in oss. Oj. På
biblioteket. Bara en liten passe som har med Kongo att göra. Jag har ju inte varit där, men jag var en bekant i Linköping. Det kan ni googla på, ni som hör. Det får ni klippa bort annars. Han heter Erik Brage. Så kan ni få en riktigt skön historia eller otäck historia, vilket ni vill. Lägg det namnet på minnet. Erik Brage.
Jag skriver upp det.
Det Kongo och de blev fångatagna där 10-15 stycken och satt i fångenskap i ganska lång tid. Mm.
Det låter som att det fanns ett och annat att akta sig för.
Kongo var nog, ja, Afghanistan vet jag inte, men Kongo var nog bland det värre. Men ja.
Alltså det var ju, vi märkte ju inte så mycket av stridigheterna i Kongo, men att det var minerat på, utanför flygfält. Man får ju bara gå på hård jordyta. Man ska inte ge sig ut i gräs och sådana här grejer, för då ligger det förmodligen minor där. Minor som man hittar, antingen spränger man dem eller så bygger man ett stenröse med vita stenar. Och då vet man att här under finns det en mina, så där ska man inte gå i närheten. Men annars så...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, barnsoldaterna var ju farliga. De gick ju omkring på stan. Och det, de kunde vara allt från 5 år upp till 10-12 år. Men Kalishnikov på ryggen, en cigarett i munnen och ögonen gick i kors. Så man visste ju liksom inte vad gör de där nu när de ser att det kommer FN-soldater och så vidare. Utan de där passar man sig för väldigt noga. Så det var väl det som var mest otäckt om man säger. Förutom de ormarna och sådana här grejer som det fanns mycket av.
Men det är samma om vi går tillbaka lite till Egypten när jag var där. Alltså, i Sinai så var det ju minerat på väldigt många stora områden efter sexdagarskriget 67. Och sen så man åkte runt där så var det ju som att åka på en bilskrot ungefär emellanåt. Men det var tank som stod där istället och sådana saker. Så att där fick man ju passa sig inte åka utanför en väg. För då kunde det gå en mina direkt och det hände vid något tillfälle för oss. En jeep som skulle vända och som tur var så det, den som satt på passagerarsätet hade gått ur. För annars hade den flugit rakt upp i luften. Att det där, så var det mycket så här. Men man lärde sig det då. Och vi som jobbar inne på kampen, vi var aldrig utsatta för det här. Men de som låg ute på positionerna. De hade jobbet psykiskt, mycket mer psykiskt än fysiskt tror jag. Förutom det värme och sådana saker förstås.
Mm. Ja, vi har nått tidens ände här i podden.
Ja, vi hade ju kunnat prata, vi hade behövt en timme till.
Ja, minst.
Ja.
Det tar vi nästa gång.
Har vi några frågor hos publiken?
Ja, frågor.
När ni var ute på fusion, hade
ni
samarbete med civila?
I Kongo hade vi ju samarbete, kanske jag inte ska säga direkt, men de fanns där. Det var ju UNHCR och även i Afghanistan. Och sen fanns det en, nu vet jag inte vad den hette, men en svar för kvinnors rättigheter och så vidare i Kongo. Så de som jobbar med det här, de var ju ofta på våran kamp. Och åt och båda bastu till och med och så här. På båda bastu, det var liksom enda gången man kunde känna lite svalka. Och det var när man gick ut från bastun. Då var det lite svalka. Annars var det ju varmt hela tiden.
Egypten kan jag inte påminna. Men däremot så var det ju. Det var ju inte bara vi svenskar som var där. Utan det var ju amerikanare, det var kanadensare, det var polacker, det var. Jag kommer inte ihåg alla, men jag skulle tänka mig 8-10 olika länder fanns det ju som skötte olika saker då. Kanadensarna till exempel hade ett ganska stort sjukhus inne i Kairo på en ställe som vi kallar för Champs Camp, en galoppbana där precis jämte flygplatsen. Och där var det, de hade alltså, det var som ett riktigt sjukhus. Så de som låg där inne, de bland annat, det var ju också lite festigt. De kunde se på ishockey från Kanada. Det förde de över så låg de och tittade på tv inne på, när de låg på sjuksal där då. Och det kunde ju vara sådana som operation blindtarm till exempel, kunde få åka dit eller allvarliga saker. Polackerna körde mycket vatten, ploga vägarna ute i Sinai. För när det var sandstorm så flyttar sig sanden. Ni vet att sanddynerna, de är inte likadana från ena dagen till den andra, utan det flyttar sig hela tiden. Och det var också en spännande uppgift att åka mellan olika positioner. När jag skulle ut varje morgon och besöka positionerna, om det gick att köra överhuvudtaget genom sanddynerna. Har ni sett Paris-Dakar så vet ni hur man kan köra. Men vi åkte inte lika fort.
Ska vi göra så här att vi rundar av. Ni ska få göra reklam för eventuella föreläsningar om ni vill. Sen ska vi stänga ner.
Mm.
Och då kan man ju komma fram och prata med oss och ställa frågor så under tiden som vi avvecklar. Ja. Så biblioteket får larmas på. Ja. Men om jag säger att vi rundar av nu så tar det ju minst en kvart, 20 minuter till. Mm. Så. Och det är om ni vill slutligen, om ni hade något, vill ni göra reklam för er organisation och er verksamhet och sådär? så får ni göra det. Och föreläsningar och sådana saker.
Ja, det vill vi ju naturligtvis. Nu har ju inte vi några sådana allmänna föreläsningar. Bland annat så har vi, ska på skolbesök nu i november. Förfrågan ifrån, heter det Kristinaskolan?
Nej, Kungsgårdsgymnasiet.
Och där har vi varit en gång förut och det åker vi gärna ut på information på skolor, för att jag tror att de är väldigt intresserade. De ska ju mönstra, många av dem. Och det är ju inte likadant idag som det var när vi åkte ut. Jag vet ibland frågan om hur söker man till det där? Ja, då måste du ju ha en utbildning först. Så det är ju inte som att söka vilket jobb som helst. Och nu är det ju inga missioner för tillfället.
Men värnplikt är en bra start.
Det är en bra start. Det brukar vi informera om hur viktigt det är att ha denna mönstringen då, som är allmän nu, även för tjejer.
Det är ett krav att du har gjort värnplikten och har lägst 10-7 betyg för att bara bli ianspråktagen för att kunna söka. Men när med skolorna, då är det gymnasieelever. Och de flesta av er vet väl hur ungdomar i 16-17 års åldern är. Sitter med fötterna på borden och käpporna på sig och massa sån här grejer. Men där brukar vi börja med att berätta om FNs organisation. Och det är skrämmande, alltså vad dagens ungdom vet lite om FN. Och vad FN gör och hur det fungerar i FN-skapan i New York och med säkerhetsråd och allting. Det är väldigt, väldigt dåligt. En och annan vet, men de flesta har ingen aning. Så då berättar vi om det och sen berättar vi lite grann om våra missioner också.
Och hur gör man om man vill ha kontakt med er?
Sveriges veteranförbund, det är ju Östergötland, Svärdström.
Lars Svärdström
som är ordförande.
Fredsbaskarna Östergötland.se.
Men det är riktigt ett jättestort tack till er för att ni har varit här idag. Det var jätteintressant att höra.
Trevligt att komma hit.
Stort tack.
Tack så mycket.
Ja, där hörde ni vad ni missade när vi spelade in vår live i Norrköping på FN-dagen. Ni som har lyssnat på det här hoppas jag är Patreons. Är ni inte det så går ni in på patreon.com/militarsnack och gå med nu för endast 19 kronor så kan ni bli spion. Och då får ni de här avsnitten lite för alla andra och ni slipper reklamen. Det var allt för oss idag. Jag tackar. Ha det bra. Hej hej!
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!